Del 4. Insnöad i Himalaya. Sådär, nu kan vi sätta igång. Jag minns ett kapitel i hans bok om ett iskallt äventyr i Himalaya och ber honom berätta lite mer.
Men det verkade ju vara en hiskelig historia det här också när ni var i Himalaya-regionen, när ni blev fast ja. Nästan i...
Höll vi på där?
Ja, för det, när jag läste det så tänkte jag att shit, det här
är inte... Det är inte överdrivet utan det är ju snarare underdrivet.
Ja.
Ja, faktiskt.
Hur var det? Ni ville ut i något så här... tempel någonstans uppe på någon ganska högt uppe på...
I Lela Dack-området skulle upp och vi var ju så dumma, vi köpte det fanns inga tur och tur-biljetter utan det här är ju uppe i världens tak, alltså det är högt uppe alltså.
Ja, nu snackar alltså, jag nästan...
Templen låg väl uppe på 3,5-4,000 meters höjd va?
Ja.
Sen gick det i den världens... var det näst högsta eller högsta väg. Jag tror den går över 5500 meter och sånt.
Ja.
Där uppe. Och vi liksom trodde ju då i vår enfallighet vi höll på att frysa ihjäl. Vi låg där uppe i, och besökte tempel och frös som attan. Alltså, det var ju liksom helt förfärligt. Vakna med skägget var helt som is på morgonen och sånt va.
Ni hade inte riktigt tänkt det med kläder och så heller? Nej.
Väldigt... basala grejer vi hade med oss och sånt. Och då skulle vi ju flyga tillbaka. Kunde vi inte. För du vet att det gick kanske ett plan i veckan och det var ju fullt med munkar och militärer som skulle hem och sånt. Gick inte att muta sig.
Nej. Men hur fick ni
och vi hade inte mycket pengar heller och vi hade ju absolut ingen mat. Och kistan var väl inte den bästa hela tiden där uppe liksom. Och det var ju, vi började bli liksom wow, hur ska vi överleva här va? Och då var det en stor lastbil som kom som sa att de skulle försöka ta sig igenom bergspassen ner över det världens tak där ner till ja, ner till Kashmir då till slut. Och ja. Yeah. Så vi betalade ju chauffören och då var vi 12 personer i förarhytten på en lastbil. Och där var jag minst, där var en liten tibetansk kvinna som satt i princip på förare på växelspaken. Och alla, de tvättar sig inte folk alltså, så det var ju de jävla stankar inte sagt.
Ja, det luktade inte hallon.
Nej, det gjorde inte. Och då var vi ju med en 3-4 timmar där kanske. Och sen så blev han ju trött på oss chauffören för att du vet, det var ju så trångt. Han kunde inte...
Det var 10 pass för mycket liksom.
Ja. Så han, och då hade vi ju betalt för att vi skulle kunna åka och sitta inne. Men det gick ju inte så. Han slängde ut mig och Christer på flaket. Tror jag. Och det var ju bara metalldelar och skruvar och sånt. Och det var ju 20 minusgrader. Ja,
fy fasen alltså.
Det fanns ju... hund.
Ja, det...
och sen plötsligt så på kvällen så kom vi till en förfärlig by alltså som var liksom du vet helt innesnöad nästan och låga tak och det var liksom wow, vad är det här för något liksom och nej, jag kan inte köra längre, då snöar i bergen och passen igen snöad och sånt, så det funkar inte längre.
Nej.
Och vi blev desperata alltså, vi var ju då 4 stycken, Titti, Christer, Lave och jag, som skulle ta oss igenom här. Ofattbart alltså. Vi bara gick och gick och gick och i snömassorna fick tag i en snubbe som kanske aldrig kört bil i hela sitt liv. Det var en ung kille.
Ja.
Och övertalade han att köra jeepen genom snömassorna för att komma vidare. Vi visste inte var vi var.
Nej, helt...
Nej, ingen aning.
Kände ni av höjden också? Kargil, rätt respekthöjd.
Den stan, va? Eller byn. Ja, klart, men då hade vi varit där uppe länge.
Ja.
Och då kör han allt vad han kan, och han kan ju inte köra bil. Så vi får möte med en bil som är på väg ner från de här passen.
Ja.
Och krockar en bil. Och då går chauffören ut och så säger han säger inte ni har kört på min bil och sånt. Han säger, åk inte vidare, ni kommer att dö, så. That's it. Ja. Och stack ju chauffören, ju.
Ja.
Och vi pulsar vidare i snön och kommer till slut upp på en militär basområde som de militärerna hade blivit insnöade, och de skulle ju ut, tänkt.
Ja.
Så att de inte skulle vara där, för normalt sett var ju vägarna stängda mellan oktober till juni.
Okay.
Och det här var i början på december kanske.
Ja, rätt bra tid. Ja, visst. Ja.
Så det var inte tajmat där, alltså.
Nej.
Och då fick vi sova inne i någon otroligt kall lagerplats med tält på ett bord där. Frös hund, alltså. Och ingen mat. Och... Ja, det var hemskt faktiskt.
Ja, det låter ju riktigt.
Ja, det var riktigt tufft. Det är en lång historia, men i alla fall så kom där till slut en jättekatterpillar som jag aldrig sett så stor i hela mitt liv, och som bara liksom grävde sig genom snömassorna där, och skulle då försöka få ut en del militärer då, som har blivit insnöade. Så vi hoppade upp, vi sprang i flykten, alltså. Jag minns att Lave kom inte fatt, för de stannade ju inte, de här lastbilarna.
Nej.
Det var ju en sån eskort, va?
Ja.
Där de puttade lastbilarna genom snömassorna och sånt, de här enorma caterpillarna och sånt.
Okej.
Okay. Och där kom ju upp en flak där, och där hade vi hade ett sovsäck vi kröp ner i, och vi frös ju som hundar, vet du. Och jag hade ju sockar som handskar liksom. Jag hade ingenting, vi var helt katastrof, alltså. Och ingen mat naturligtvis. Så det höll på att förfrysa där, ju. Ja, så kom vi till den näst kallaste platsen i världen, tror jag. Gummi, tror jag det heter. Det hade öppnat i januari minus 58 år, något sånt.
Minus 58?
Ja, hade varit i den platsen.
Det är myggfritt.
Och då är myggfritt. Och då hade vi kommit igenom, alltså, det var ju stup, och det var ju, du vet, vi var ju frös ju, så väl, du vet, man höll på att frysa. I och med att du fryser så somnar du, och
ja, visst.
Och hade ingen ork, och det var väldigt illa för oss, alltså. Ibland så var det ju bilar som hade ramlat hundratals meter ner igenom från stupen, och ja, det var helt otroligt. Och varenda gång vaknade vi till, det var när den här caterpillaren bara slog in i, och slog fram
mot snön liksom.
Ja. Slog fram bilen ytterligare en meter, liksom, så. Så kom vi till Gummi då, och tror jag det var. Och då blev vi ju räddade. Det var ju en sik med ett långt skäck och sånt som hade ju så oss vår belägenhet, för det var ingen som brydde sig om oss, alltså.
Nej.
Och han drog ner oss från flaket och kanske örfila upp oss lite så att vi vaknade till liv, liksom.
Ja.
Och så tog han in oss i en tält där. Så. Ja, det var häftigt. Och då var...
ja, det var häftigt.
Och då var det en skål med ris, kommer jag ihåg. Som jag minns det, så var det en skål med ris. Och som jag minns det, så var det någon stor råtta som stod åt där.
Okay.
Och då var vi så hungriga så vi... fasar bara lite lätt bort råttorna åt.
Ja, det var helt utsvultna då, liksom.
Helt utsvultna. Och då, jag vet inte om det var Lave som fick så ont i magen. Alltså, det var så starkt så han, när han skulle gå på toaletten så bara skrek han, liksom.
Åh, fy fan.
Ja. Men det var liksom det första maten. Jag kunde knappt äta det. Jag kunde. Alltså det var så, jag var så uthungrad. Ja. Svårt att få i sig någonting.
Men hur liksom fortsatte ni resan sen ändå? För ni måste ha
varit riktigt. Nästa dag så eldade de ju. Så låg vi med någon dropptändare där. Fotogendropptändare som vi var tvungna att passa. Så vi inte skulle bli förgiftade.
Ja.
Och ja. Sen nästa dag eldade de ett par tre timmar under motorerna. Och sen fick de igång dieseln eller vad det var. Och sen oljan och sen körde vi igen.
Ni kom ju undan med blotta förskräckelsen, för sen, jag vet inte vilken tidsspann, men ett tag senare sen läser ni i tidningen.
Precis, att de hade ju dött efter oss. Ja.
Massa som hade
pilgrimer dött. Och sånt, ja just det. Det stämmer.
Som hade snöat in det liksom. Och,
Ja, det var verkligen close call det.
Men lärde ni någon, tog ni någonting till det där efter den liksom, att fasen, vi... till exempel, vi får varma kläder med oss eller vi får kolla upp saker bättre, eller var ni efter ett tag så var det lite glömt liksom, sen kastade vi oss ut i äventyren igen, ung och lite så orädda?
Ja, jag vet inte. Saker och ting bara händer ju faktiskt. Ja. Det är ju så, och möte med människor och grejer, då händer det ju saker.
Ja, det är klart.
Kul ju. Så att vi har ju varit med om mycket, man liksom plötsligt bara är man i en situation som, ja... Vad händer?
Ja. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I want to stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Oh. All we need is difference. It's hard at this speed to see anything. Just tell me what you need and I'll listen.
Vill höra mer om Manos resa och äventyr, så har han gett ut två böcker som kanske finns att låna på ditt närmsta bibliotek eller köpa via Arnold.
Ja. Jag hade lite adrenalin nu när jag var i Sydsudan. Jag gick ut ur en bil där på en kettlemarknad. Och det var ju dinka folk, dinka killar var där. Och det var det andra killar också. De var ju rätt så tuffa, va?
Ja.
De var riktigt tuffa typer alltså. Hej! Och då står de där runt mig och tar fram knytnävarna runt mig och sånt och ringar mig och så.
Okej.
Mm.
Hur kom du undan där då?
Jo, men då hade jag en sportkalle i Hörby. Han hade gett mig några halvpumpade fotbollar, va?
Ja.
Som jag hade en pump som jag, så jag pumpade upp en boll till en som såg ut och tycker om fotboll.
Ja.
Och han blev glad för den. Och sen hade Sandals skickat med mig i Hörby en massa t-shirts. Så jag drog upp någon t-shirt och frågade om de ville ha en t-shirt och sånt. Och de här folken, när de är ute och går med sina koflockar, det kan ju vara 10 000-tals kor, va?
Ja.
Så är de ju helt nakna ute i buschen, va? För att då är de rullade i aska och har korin på sig så att de skyddar sig mot insekter och sånt. Då sover de med korna hela tiden, så de har inte kläder då alltså.
Okay.
Men de hade ju, de som skulle sälja kor inne i utkanten av stan och sånt. De hade ju kläder, så de gillar ju att få en t-shirt, va?
Ja.
Mm. Så det, då fick jag ju ta lite bilder och så. Det var ju kul.
Så det räddade dig från den...
Ja, det blev inget bråk utan vi liksom kom om varandra istället.
Det gäller ju att man får vara rätt street smart då och känna av läget när man är så här reser som du gör så. Att, ja, liksom,
det är inte så. Det är alltid bra med gåvor.
Ja.
Jag och Gunnar Mattsson, vi satt i en bil i Liberia. Blev stoppade av neddrogade barnsoldater. Stack in Kalashnikoven genom rutorna och sånt. Då hade i baksätet så hade vi cigarettlimpor.
Okay.
Och då började jag bjuda dem på cigaretter och sen fick de några paket och sen fick de en hel limpa. Och så förändrade, alltså så intresset från oss minskade och gick över till cigaretterna kan man säga.
Ja, okej. Okay.
Då var det var nära. Det var farligt alltså. Ja. Det var riktigt farligt faktiskt. Men det bara hände ju.
Ja, det går snabbt också. Det går liksom. Snabbt, ja. Mm. Men reflekterar du någonting efteråt när sånt händer? Liksom, att, ja, det, shit, det hade kunnat gå riktigt.
Ska man aldrig underskatta tobakens värde?
Är det ett bra tips? Om vi säger att folk vill resa och komma lite ifrån den här vanliga turiststråken. Har du några tips då? För
det första tipset kan jag nog säga, ha inte för mycket grejer med er. 6 kilo har jag när jag åker ut. Jag har mycket mer när jag kommer hem.
Men, ja, det förstår jag när jag ser vad som är här inne.
Men 6 kilo, det är liksom okay. med kamera, med lite medicinväska och med allt.
Är det 5 grejer som du alltid tar med dig? Vad är det viktiga?
Kläder liksom? Kan du köpa överallt i hela världen. Du kan inte ha kläder med dig.
Nej.
Du kan ha kanske någon varm grej om du nu kommer att frysa någon gång.
Om man ska upp i bergen till exempel.
Ja. Men det finns ju. Och sen, ja, glatt humör. De bästa resorna är ju sådana som inte fungerar. Det är ju absolut de bästa. För då hamnar du ju inte där du tror du ska hamna, utan du hamnar på helt andra ställen. Och då sen blir det ju följdgrejer med detta.
Ja, det är klart.
Ja, så att jag vill nog säga att de bästa resorna är de resorna som har gått åt pipan. Liksom.
Ja.
Faktiskt.
Hur mycket planerar du innan resan då? Hur mycket vill du veta var du ska åka?
Ja, men det jag försöker nog plugga in så mycket jag kan liksom om landet, kultur, historia, lite sånt va. Vi är ju snart historielösa i Sverige va. Vi har ju dålig koll tycker jag. Ungdomar kan inte mycket historia tror jag idag. Men det finns väl undantag för hoppas. Men alltså läser man historien om ett land så kommer det alltid upprepa sig förr och senare. Så det är väldigt viktigt att kunna förstå kulturen och historien alltså, i ett land alltså, innan man kommer dit. Sen kan ju allt hända ju liksom. Folk är vänliga överallt.
Ja, det är så.
Ja, tycker jag. Ja, klart att det är massa banditer i tågstationer och busstationer och flygplatser. Och det är klart. Ja. Det måste man förstå.
Ja.
Men annars kommer det ut liksom så. Vi får också vänliga snälla.
Ja, det är ju härligt att höra faktiskt. Att
ja,
det är,
tycker jag.
Mycket beror kanske på en själv också. Hur man är, öppenheten.
Ja,
och
man ska inte vara för många heller kanske.
Nej, okej.
Okay, jag tror att är man ett gäng så blir det ju dem mot oss liksom.
Ja.
Men är man en, 2 stycken, max 3 kanske så. Då är det ju skönt.
Ja.
Då är det liksom välkommen liksom så.
Jag minns ett kapitel i boken där Arnold och hans ena barn berättade lite om hans mamma och deras resor tillsammans. Något Arnold kom in på när vi pratar ute i hönshuset, eller rättare sagt kannibalmuseet.
Ibland, jag har rest med min gamla mor ibland. Jag kom till Dominica med min gamla mamma, då var hon ju 85 kanske och sånt. Och då landade vi på någon flygplats, det fanns ingen transport, fanns ingen bil, ingenting. Men tack vare att jag reste med min gamla mor så var det liksom en väldigt snäll kinesfarbror som sa, men vad trevligt att säga. Sonen tar mamma ut och sånt, kom jag ska fixa en bil. Och så kan ni bo i min estate. Plötsligt bodde vi på ett fantastiskt ställe liksom. Och
oj, det var liksom
inbjuden på middag och vi fick egen bil upp och träffa indianer och sånt. Alltså det var ju tack vare mor. Ja, de hade ju struntat till mig alltså. Så det var ju bra.
Det är ju en häftig grej. Det är kanske ett tips då att ta med sin gamla mossa med på lite...
Ja, eller mossa eller fassa.
Ja, men absolut. Ja,
eller visst. Bägge två. Ja. Kul.
Ja, men kanon.
Mm. Tycker jag.
Ibland kan det största misstaget du kan göra på en resa vara att kissa på fel träd.
Den största kulturchocken som du varit med om.
Oj, oj, oj. Jag tror jag kissade på fel på ett träd som var tydligen var någon ande som bodde i och sånt. Det var inte bra.
Var var det för någonstans?
Ja, det var någonstans i Madagaskar.
Okay.
Då skulle de göra reningsceremonier och sånt.
Fick de göra reningsceremoni efter att du hade gjort den?
Ja, det var något sånt. Sen minns jag en gång jag gick in i en fel hydda och där var ju förfädernas skallar. Då hade jag ju, som tur var det en gammal man som sa liksom, så jag vände mig om och då gjorde han så, va? Nekande grej med fingret. Och då fattade jag liksom att jag skulle inte gå in där då.
Nej,
men det hade jag inte överlevt.
Då hade jag kört om du hade...
Ja, det hade gjort. De hade skjutit mig med pilar igen med hela kroppen. Alltså.
Det är så alltså?
Ja, då hade jag ju liksom skändat förfärden. Alltså.
Ja.
Så det kan man förstå.
Ja, det är klart.
Du har lyssnat på det fjärde avsnittet i podden Originella människor. Podden är en Gärdsmygen produktion från 2023. Missa inte fortsättningen. Då får ni bland annat höra det här. I nästa avsnitt berättar Arnold om Himmels begravning, en udda begravningsceremoni. Ni får även höra ett stycke ur kannibalkokboken och hur man ska tillaga krögare.
Vad ska de göra? De får liksom ha människoslaktare som hugger upp det i bitar och så kommer ju örnar och gamar och hämtar och så tar de ju kroppen symboliskt till himlen.
Krögar är riktig festmat. Det är ofta välmatade, runda och goda. De bistår gärna med råd om sin egen tillagning och man behöver därför ingen kokbok när man tillagar krögare.
Jag tycker att alla ska resa. Det spelar ingen roll om du tar en charterresa till Mallorca eller vad som helst eller sticker ner i anywhere, utan det är just det mötet med folk, alltså att man är öppen så man träffar folk, va?
Missa inte det.